said, son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right. Mom said, now you've got something new to write about tonight. I think she's right.
Ja, då är ni hjärtligt välkomna till Urljusblå ögon med mig, Sebastian, och till min hjälp har jag Måns.
Hallå.
Ja, du Måns, då sitter vi här igen och ska surra lite MFF igen. Det var ju ett tag sedan vi satt och surrade igen.
Ja, senaste avsnittet var ju Erik Larsson. Det blev ju ett väldigt bra avsnitt. Jag har fått in väldigt fina kommentarer också från det avsnittet just om Erik och hans status i De himmelsblå. Så det har varit väldigt kul att få de reaktionerna. Men så är det ju när man är allsvenskans absolut bästa MFF-podd.
Sa han och slog sig för bröstet. Jag är själv också lite ödmjuk och tyckte själv också att det var ett väldigt trevligt samtal Erik bjöd på och fick en väldigt bra kemi med Erik.
Ja, men han var väldigt trevlig. Framförallt ja, nu, det som hände i alla fall är behind the scenes, så att säga. När man fick veta mer om du och jag satte en lång stund kvar och pratade just om träning och kost och liknande.
Ja. Tyvärr fick vi inte med det, men vi kan väl flagga för att har ni några frågor så kan vi även göra reklam för Hälsomentorn på Instagram som Erik Larsson håller i. Så har ni några frågor till honom om kost och hälsa, så var inte rädda för att dra iväg ett meddelande till honom, så tror vi säkert att han ska svara på era frågor. Men nog om Erik Larsson. Vi ska som sagt snacka om det som har hänt sedan vi poddade sist. Vi ska bland annat snacka om damernas match mot Vittsjö som man kryssade. Damerna drar bland annat på läger. Herrarnas match mot Varberg. Vad har vi mer, Måns, som kan bistå lite?
Ja, men sen ska vi väl ta de kommande matcherna för herrarna, i alla fall i Svenska Cupen, när man möter IFK Norrköping, och sen slutligen så har vi lite reaktioner från omvärlden som ni har säkert liksom tagit del av, men som vi kommer ge våra tankar, analyser, idéer och semi-professionella åsikter om.
Men då tycker jag vi börjar i den änden att damerna spelar ju en träningsmatch mot, vad det allsvenska Vittsjö, om inte jag har fel för mig.
Jajamän.
Man spelar kryss i denna matchen, inget mål framåt dock, men jag tycker ju att man verkar ha varit mer påläst om Vittsjö i denna matchen. Jag vet inte, vad har du att säga om den matchen?
Ja, det är ju givetvis ett steg framåt tycker jag, i och med att damerna har ju haft en hel del träningsmatcher mot visserligen ett svårt motstånd, släppt in mycket mål, gjort få mål, och det är man ju inte riktigt van vid att se damerna göra. Men det är också ett väldigt nytt lag, många pjäser som har kommit in, ny tränarstab, och dessutom som jag sa att man har mött ett svårare motstånd än vad man egentligen kommer möta i elitettan. ettan. Den här matchen var ju speciell på ett sätt. Man, dels tycker jag den är rätt speciellt i och med att man spelar faktiskt på Limman IP. Det är ju ingen jättestor och stämningsfull plats att vara på egentligen, kan jag tycka i alla fall. Jag associerar Limman väldigt mycket på dels folk som säger att man bor på Limman, men också att det finns ett väldigt fint hundfält där. Men inte mer riktigt än så. Men i alla fall, den här matchen hände inte överdrivet mycket. Speciellt inte i första halvlek. Däremot så blir det en del chanser till MFFs favör faktiskt. Som man är ganska nära på att spräcka någon form av måltorka. Och det tyckte jag var rätt imponerande mot sånt här motstånd. Så att det är definitivt nog den bästa träningsmatchen jag har sett av MFF dam i alla fall.
Mm. Finns det några andra punkter du tyckte att man såg från denna matchen? Några spelare som utmärkte sig på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare matcher?
Ja, det är väl en väldigt bra fråga. Jag tycker att istället för att kanske fokusera på enskilda spelare, så tycker jag att man som ser lite mer samspelt ut kollektivt, tycker jag. Mm. Jag tycker att att man är rent som en lag jäkligt bra faktiskt i en stor del av matchen, eller i alla fall halva matchen, utifrån det motstånd man ändå möter. Och jag tycker att man har kanske haft lite, inte problem, men kanske lite svårt att få in en viss spelidé, offensiv spelare, som man kanske inte haft tidigare. Och det tycker jag väl så bättre ut nu. Att man håller ihop lagdelarna på ett annat sätt också i försvarsmässigt. Mm. Så att ja, det är definitivt ett steg i rätt riktning. Jag tycker väl, som jag tyckt tidigare, att man kanske inte alltså det är klart att man siktar på liksom ett bättre motstånd hela tiden, och jag vet att Erik har pratat om det tidigare också, att det finns väldigt många positiva delar att hela tiden spela mot ett motstånd som är en nivå över. Men jag undrar hur det har liksom funkat rent psykologiskt för spelarna att känna att ja, nej, nu gör vi inga mål och dessutom släpper vi in 5-6 mål mot de här motstånden. Är vi verkligen så jäkla långt ifrån? Och då tror jag att det här var kanske en träningsmatch som rent psykologiskt i alla fall fick större vikt.
Mm. Ja, jag kan ju inte säga så mycket för jag har inte sett matchen, men jag tänker ju att nu ska man ju snart dra på träningsläger, damlaget, och då ska man åka ner till Spanien, vad det verkar som, och då ska man bland annat möta förra årets nykomling i damallsvenskan, IFK Norrköping.
Ja, okej. Okay.
Tyckte jag mig läsa.
Ja.
Och jag bara undrar, vad tror du man får med sig från detta mötet?
Egentligen kanske inte, att om man inte kollar på själva motståndet i IFK Norrköping, så får man ju givetvis en vecka, tänker jag, där man kommer närmare, inte bara som alltså som spelare, utan även kanske som personer. Det är ju en hel del nya människor i det här laget, och alla vet ju att om man har varit på ett läger, så brukar det oftast bli att man kommer närmare varandra på ett annat sätt. Så att jag tror kanske att det är väl den viktigaste förhoppningen som jag i alla fall har, att man kommer gå in starkare som en grupp. Alltså med det sagt, jag har ingen aning om hur dynamiken är i gruppen. Den kanske är skitbra redan. Den kanske är världsmästarklass liksom, i dynamik. Jag har ingen aning. Man filmar inte särskilt mycket, så som man gör kanske med herrarna till exempel.
Nej. Jag hoppas ju någonstans att, som du säger, att man åker ut på ett läger och försöker väl få gruppen att komma närmare varandra. Och vi ska ju ändå tillägga det att inför detta året har man ju en helt ny ledarstab, och de har ju i sin tur plockat in flera nya spelare, och alla ska ju trivas ihop.
Ja, det är ingen lätt grej. Det ska man faktiskt ha med sig, att få ihop en grupp är svårt. Det vet ju jag som lärare, att rent pedagogiskt så måste man balansera det här med att dels så ska du vara undervisande lärare och du ska sätta liksom betyg på dessa individerna, och du ska undervisa i ditt ämne för dessa individerna. Samtidigt så vet man ju att om du lyckas få en bra gruppdynamik i en klass, så vet man ju att det kommer automatiskt bli ett bättre klassrumsklimat, och förhoppningsvis leder vi ju det till också bättre resultat i deras kunskaper och i slutändan deras betyg. Så att när jag talar liksom om klassrummet och byter det till liksom en spelplan, så är väl förhoppningen att en bättre dynamik, ett bättre gemenskap innebär att man jobbar mot samma mål, och det kommer ju synas på plan också. Men det är inte lätt, och då tror jag att sådana här läger kan hjälpa rätt så rejält faktiskt.
Ja.
Jag som Olof Lund, inser jag.
Nej.
Nej.
Fick han en liten känga där, Olof.
Ja, men man har ju liksom mycket på dem nu när man har sett Svenska Cupen, att det är ju Norrköping. Inte bra. Nej. Typ så. Ja, jag är ingen jättebra imitation av Olof Lund. Men jag tror att jag kan i alla fall göra Andreas Brännström, för han var ju också med i studion. Han bara, jättebra.
Så, Anfylus.
Allting jättebra.
Det här är mycket mer i Måns imitationsskola.
Ja, man tackar.
Nog om det. Herrarna har ju bland annat spelat match mot Varberg. Den har vi nog bägge sett, antar jag.
Ja.
Det är ett Varberg man plockade in en ny tränare i form av Tobias Linderoth inför detta år, tror jag det var, eller förra året. Och jag bara tänker, vad säger detta om detta Varberg? Vad hade du för inställning inför match?
Ja, men jag tänkte väl egentligen på förhand att det skulle bli en ganska jobbig match. Tobias Linderoth, som är tidigare svensk landslagsspelare, har väl spelat i Mjällby också. Ja, men är väl egentligen mer känd för sin sejour i både Elfsborg men även Everton. Det är ju en tränare i alla fall som har visat sig vara jäkligt, har väldigt pragmatisk spelidé och syn på hur fotboll ska spelas, som jag kanske inte håller med helt och hållet, men som funkar väldigt bra för ett lag sen kanske som Varberg. Men alltså mina förhoppningar och min tanke innan var ju att MFF skulle ju ändå slå dem på något sätt, eftersom det här är ju ändå ett lag som åkte ner till Superettan efter en otroligt dålig säsong i Allsvenskan, och ja, det blev väl inte riktigt så som jag tänkte mig.
Nej, vill du utveckla?
Ja, men alltså så här, det MFF, alltså, när man har läst reaktionerna efteråt, så är det som att man tror att man skulle slå detta laget med 0-7 eller 0-8, för att det här kan man jämföra med i Luleå, men så är det ju inte alls. Alltså det här, det finns ju fortfarande spelare som håller en hög kvalitet, och kombinerar du det med den här tillräckliga kvaliteten med en huvudtränare som tänker att nu ska vi grisa till det, då blir det ju svårt att slå alla lag. Och dessutom vet vi ju att MFF har haft svårt på förhand mot lag som ställer upp på en ganska defensiv planhalva. Och det är väl lite det jag syftar på när jag säger att jag misstänkte att det skulle bli en tuff match. Jag hade ju förhoppningar att MFF skulle vinna, och kanske till och med efter 15 minuter så var jag ganska säker på att MFF skulle vinna, för att MFF var ju överlägsna på och överjävliga på det mesta. Passningsspelet, frenesin i återövning på andra bollar, löpvägar. Men kanske framförallt spelglädjen och att spela bollen framåt var ju någonting som jag inte egentligen sett sen MFF kom igång förra våren i Allsvenskan, när man hade AC på plan och så vidare. Men det var klackar och det var liksom, det var ju spelglädje. Jag tyckte man såg och jag tänkte som sagt där och då, framförallt efter det första målet, att ja, nej, nu blir det åka av, stackars Varberg. Sen så hände någonting. Mm. Jag kan inte riktigt förklara vad. Det är som att man inte riktigt... Jag kan faktiskt inte riktigt förstå det, för att det har ju två anfallare, var en vann skytteligan och den andra sprutade in mål i Bodø/Glimt. Och ändå så är vi så långt ifrån att sätta dit den på något sätt.
Ja.
Vad tycker du själv? Vad tycker du själv om matchen?
Alltså, om vi backar bandet lite. Vi har en Pontus Jansson som gör mål i den 10:e minuten på hörna. Och jag tycker ju, där ska MFF, deras ledarstab med Martin Falk i detta, ska ha all kred för att det ser ljusare ut på de fasta situationerna. Inte minst på hörnorna.
Vad är det nu? Två hörnmål mot Öster. Och sen så denna då. Man har ju än så länge inte gjort ett enda spelmål på hemmaplan. Det kanske är lite oroande, egentligen inte. Men jag håller med dig, det är ju jättebra. Det är superpositivt att man är så, inte effektiva, men att man gör mål i alla fall.
Och sen tycker jag ju att man känns mer hungriga och aggressiva i pressen jämfört med förra året vid denna tiden. Att man återövrar boll betydligt snabbare. Man ligger före sin bevakning och liksom är snabbt tillbaka i position. Mm. Och liksom, om man ska nämna en spelare jag tycker verkligen har tagit till sig detta under försäsongen, det är Lasse Berg Jonsson. Att det är klassskillnad på han nu.
Mm. Ja, men verkligen. Det är det ju. Men likväl ändå, så jag måste ändå säga det, att man, och jag vet inte om man kan liksom skilja det på kanske otur eller vad som helst, men man har ju ett XG som är nästan att du ska göra 4 mål den här matchen och du gör inte det. Jag vet inte. Det kanske, ja, det påminner lite kanske om vad heter det? Jon Dahl Tomassons session där man hade extremt många målchanser, men den satt inte riktigt. Är jag orolig för det, Sebastian? Nej, det är klart jag inte är. Det ser ju jättebra ut. Det ska ju gudarna veta. Och det är väl egentligen bara att man, jag vet inte, skruvar på vissa saker kanske, eller låter det vara och låter det ta tid innan man kommer igång. Alltså, någonstans så man var ju redan klara på förhand i princip, och det är liksom, jag vet inte vad jag ska, det är en märklig match utifrån det här, de här reaktionerna och så. Ja. Man är ju totalt överlägsna, det är man ju. Ja. 30 skott har man ju, av Varberg har 7, man har ett XG på, ja, nästan 4 då. Sen bollinnehavet väl förvånar mig lite, för att det är faktiskt väldigt jämnt. Helt enkelt. Så att, ja.
Jag sticker ut hakan och säger att jag tror bara det är tillfälligheter. Om man nu säger samspelet mellan Botheim som kom in för denna säsongen och Thelin. Om nu Rydström har bestämt sig för att spela med 2 anfallare inför detta året, så tror jag att det kommer att snart lossna.
Ja, och jag tänker väl att den här matchen var ju ett väldigt bra... eftersom att den egentligen inte betyder så himla mycket, så var det väl ett bra sätt att att fundera liksom kring hur man ska just spela 2 anfallare mot ett sånt här motstånd till exempel. Jag hade väl kanske emellanåt sett en lite mer annorlunda formation med bara en anfallare, men ja, det är ju lite svårt nu när man har 2 väldigt starka individer. Ja, men det blir ju väldigt svårt att sätta någon på bänken, tycker jag. Speciellt när man faktiskt måste få dem att bli samspelta. Mm. För i Europa så kommer man ju vilja spela med 2 anfallare, det är jag ju rätt övertygad om.
Jag är totalt enig där.
Mm.
Men i slutet av matchen så händer någonting som Martin Olsson kommer in på plan bland annat och han tappar humöret ganska snabbt. Vad händer?
Det är ju rätt svårt att se tycker jag. I alla fall vid en första anblick. Vad är det som händer? Men sen när man ser på reprisen så, som inte har undgått någon, så ser man ju liksom att han får in något form av, jag vet inte om det är ett knytnäveslag eller om det är öppen hand som han själv har beskrivit det, men han får ju in någon form av hand upp mot Robin Tranbergs ansikte. Och för mig så tycker jag att det ser ut som ett slag. Vad det beror på är inte den blekaste. Fy fan vad onödigt, det är väl känslan egentligen.
Mm.
Alltså riktigt, riktigt onödigt. Det är blåst. Det ska bli ett rött kort, tror jag, eller... Nej, det ska bli ett kort i alla fall.
Mm.
Till en av Varbergsspelarna. Och... Ja, det blir väl rött kort.
Ja.
Och jag vet inte vad fan det är som... Alltså, vad är det Martin reagerar på? Är det att han reagerat på att han blir knuffad? Får han själv ett slag som ingen ser? Är det någonting Robin Tranberg säger? Inte den blekaste. Oavsett så ser vi att Martin Olsson liksom delar ut någon form av slag mot Robin Tranberg. Och jag vet inte vad du känner, men för mig är det ju liksom, det är så jävla konstigt och fel och onödigt, och jag förstår inte alls vad fan han tänkte med.
Nej. Alltså jag får ju flera liksom scenarier. Vad är det som händer i människan? Och liksom, istället för, det verkar ju som när han går ut i tidningen, så verkar det vara en situation där Cornelis får väl en knuff eller någonting.
Ja, men det är efter en, ja, precis. Mm.
Det är därefter Martin tappar liksom humöret, och jag vet inte liksom vad som händer, helt ärligt. Men
jag tycker MFF ändå har varit väldigt tydliga med, Rydström var extremt tydlig och sa att det var fullständigt oacceptabelt. Och jag tror att de flesta har sina egna åsikter om detta. Att man tycker, det är vissa som tycker att Robin Tranberg bölar och är rätt så flabbig på Twitter efteråt och så vidare. Andra tycker att det inte alls är ett knytslag. Jag vill ändå vara väldigt tydlig med att jag tycker att det Martin Olsson gör är så jäkla dåligt. Det ska inte finnas på någon fotbollsplan överhuvudtaget. Speciellt, alltså det är klart att fotboll är en fysisk sport, men det finns ju gränser för vad man får göra och inte göra. Och dessutom när det är avblåst, att göra en sån grej är ju, det är extremt problematiskt. Är det ju.
Är det rätt att ge honom rött kort för det här eventuella slaget?
Ja, det är väl klart. Därmed så är väl frågan liksom, vad blir det för repressalier? För jag tänkte direkt efter när det hände, det här skulle kunna bli en polisanmälan. Om det är någon som slår dig på krogen, så kan du också räkna med att det blir liksom en polisanmälan. Här är det på en fotbollsplan, det är avblåst, någon får ett knytslag. Det är väl klart som fan att någon kommer reagera på det. Mm. Och är det inte Robin Tranberg, så kommer det givetvis vara någon annan supporter eller någon som arbetar inom fotboll eller vad som helst som kan polisanmäla det. Det är ju fritt fram att göra det. Och jag tycker inte det är så konstigt att det händer. Jag tycker det kan vara, jag är väl lite delad om jag tycker att det bör polisanmälas, men jag tänker ju inte vara den heller som liksom fördömer det, för att det får ju var och en ansvar för.
Mm.
Så att nu ska det ju dock sägas att den här polisanmälan lades ju ner, eller utredningen snarare lades ju ner extremt snabbt. Mm. Av den enkla anledningen att Robin Tranberg själv sa att jag vill inte vara en del av den här utredningen. Och då kan man ju, om man vill vara kanske lite om man vill problematisera detta, så är ju frågan, är det bra att det läggs ner när det upprättas en polisanmälan? vad sänder det för signaler vad en fotbollsplan eller vad en fotbollsspelare kan göra på planen och liknande. Ja. Det hade jag tyckt varit intressant att diskutera. Mm. Vad tycker du själv? Vad går gränsen?
Alltså jag är ju emot all form av våld på plan. Oavsett om man våldsverkar på plan eller liksom man säger glåpord och sånt där, det är jag helt emot. Jag tycker inte det här är hemma. Sen förstår jag väl att saker och ting händer i stridens hetta, men jag tycker återigen det vi snackar om, att det har inte hit med liksom glåpord, våld. Där sitter liksom barn i publiken. Nu låter jag raljant och hård, men där sitter liksom personer som ser upp till de här spelarna och de kanske själv utövar sporten, och jag tycker det är förkastligt att man liksom kan liksom vara så som spelare. Du spelar liksom för ditt emblem på bröstet och du ska vara liksom ansiktet utåt.
Men sen så byter vi sport och så säger vi att det handlar om hockey istället. Varför är det mer okej där då?
Nej, jag tycker inte det är okej där överhuvudtaget heller. För
alltså där kan du ju komma undan, där blir det ingen polisanmälan om det startas ett bråk och två stycken slår varandra.
Nej.
Jag menar, i NHL är det ju snarare mer regel än undantag.
Ja, jag vet liksom inte vad man ser för vinning med att, till exempel om vi går till hockeyn, att liksom, vad är det för vits med att liksom ta till med våld mot en motspelare bara för att han har knuffat honom upp i sargen eller liksom sådär, liksom försök, alltså kom igen, det låter väldigt hårt att nej.
Ja, men det är det jag menar med att det är liksom, det är ju av någon anledning så är det ju inte accepterat i fotboll, och det tycker jag inte heller det ska vara. Det är inte det jag säger, men det är väldigt intressant att se hur man dels som supporter, som publik, som förrättare av sporten eller vad man ska kalla det, alltså att var går gränsen för vad en fotbollsspelare får göra? Okej, det blir liksom ett handslag, eller blir liksom, vi säger knytnäveslag, jag tycker det, man kan väl säga det, mot Robin Tranberg. Det är vad vi vet i alla fall, för vi ser ju bara slaget, så är det ju helt oprovocerat. Och det är väl klart att det är inte okej. Men hade jag bytt sport till hockey så hade jag helt plötsligt sagt, ja men okej, det är väl onödigt, men jag hade ju inte polisanmält det.
Nej.
Nej.
Men jag tror det är väl makten i sig.
Men med det sagt så, alltså det finns ingen chans i världen att man inte egentligen borde fördöma sånt här, tycker jag, utifrån att, som du säger, att det är, jag menar, spelare representerar klubben, de representerar staden, men kanske framförallt så vad den här representationen innebär är att du ska ju vara ett föredöme för många andra. Och i en tid där vi försöka väl få bort till exempel support och våld eller bråk på läktare eller vad som helst, så blir det ju jäkligt konstigt när man ser en spelare dela ut ett slag mot en annan spelare som är till synes i alla fall oprovocerat. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker i alla fall att det är ju jäkligt rimligt med en avstängning som är lång. Det är klart att det är.
Ja, absolut. Någonting bör väl tas i alla fall. Nu vet vi ju inte vad klubben har sagt till, eller dessa personerna har fått höra från sina representanter, men någonstans hoppas ju att det är utagerat och att man liksom drar lärdom av att försöka tygla sig kanske lite mer.
Ja, men det är ju också framförallt, alltså Martin Olsson representerar MFF, och MFF har ju också dessutom en värdegrund som dels inte bara spelarna ska följa utan även supportarna också, och det är ju att man tar avstånd från rasism, du tar avstånd från våld, du tar avstånd från hot och andra former av verbala, fysiska och nedvärderande och andra angrepp på människor. Mm. Och den här uppförandekoden är ju extremt viktigt, för att MFF är ju en del av det svenska samhället, Martin Olsson är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen är en del av det svenska samhället.
Nej, jag tycker inte vi ska grotta ner oss i det alldeles för mycket. Men jag tänker istället att vi ska väl gå liksom och berätta något positivt istället.
Nej!
Men nu är det ju så att man har gått vidare ur gruppspelet i Svenska Cupen. Och härnäst så möter man faktiskt också IFK Norrköping. På Eleda stadion redan på söndag klockan 4.
Jajamän.
Och ja, det ska ju sägas att man inleder till och med allsvenskan mot Norrköping, fast denna gång på bortaplan. Men detta blir ju, kan jag tycka, en liten försmak vad vi har att vänta oss när väl allsvenskan börjar.
Ja, och det är ju väldigt positivt tycker jag att man får möta dessa i kuppen, inte bara på grund av vilket motstånd det faktiskt är, utan också just för att man får möta dem och se hur de ser ut. Det är ju så att John Norrköping har ju en annan tränare för detta året och han heter ju inte mindre än Andreas Alm. Så här på det väldigt konstigt.
Då ställer jag ju mig frågan, vad tror du, hur kommer, om du får spåna i ett litet scenario, vad har du för inställning till denna matchen? Vad tror du kommer hända?
Ja, det är också svårt. Nej, men man kommer vinna matchen. Det är jag tämligen övertygad om. MFF är ett mycket bättre lag än Norrköping. Spelare för spelare, men också så har det ju gått rätt så knackligt ändå för Norrköping får man ju säga. Jag menar 2-2 mot Sirius, de är den sämsta gruppettan har jag för mig. Rejält. De visserligen vann mot Utsikten med 4-0, vilket kan vara, jag vet inte fan om jag ska tolka det, men under försäsongen har det ju gått så rätt så knackligt i alla fall. Jag menar, de förlorade mot Lyngby med 4-1. De förlorade mot Sirius också med 2-0. Nej, just det. Nej, förlåt. Det var ju deras sista match, glömde. Men de spelade lika mot Brann. De spelade lika mot Brage i Svenska Cupen. Så att, nej, jag har väldigt svårt att tänka mig att Norrköping har mycket att komma med. Det handlar helt enkelt om attityd, tror jag, för just MFF. Och jag antar, med tanke på den spelartruppen man har och vilka spelare som finns där, att mentaliteten att spela en kvartsfinal, det är ett möte. Du ska och måste vinna matchen, att man måste steppa upp. Det är väl klart att MFF kommer behöva göra det och kommer att göra det. Annat vore ju väldigt olikt MFF.
Absolut. Och jag får väl inte någon riktig skräckupplevelse att Norrköping kommer till Malmö. Men jag tycker ändå att man ska vara påkopplad. Och jag tror ju, fortsätter Rydström med det här två manna anfallet på topp med Botheim och Kiese Thelin, så vet det tusan om jag tror faktiskt att det kommer lossna för Botheim i denna matchen.
Nej, det skulle jag kunna tänka mig att det gör. Men det är ju, alltså det som kan skrämma mig med Norrköping möjligtvis är ju att det finns i alla fall två spelare där som tidigare har tillhört Malmö. Och det ena är ju Lohan Chabani och det andra, nej, tre till och med faktiskt. Och den andra är ju Tröstason. Och sen har du även den sista och det är Jaha Kelly. Han har inte gjort jättemycket i MFF visserligen. Precis som Lohan Chabani, men det är ju ändå tre stycken spelare med Malmö-koppling som jag tror i alla fall om jag tänker mig själv in i den här antagonistrollen, att man vill liksom verkligen visa upp sig på ett annat sätt, alltså visa de absoluta bästa sidorna man kan. Så att jag tror det kan bli lite läskigt, och dessutom när Totte Nyman är frisk och hel så är han en av de bättre anfallarna i Allsvenskan enligt mig. Och hade han haft varit frisk och hel under en längre tid så hade han ju varit definitivt på en annan plats idag, tror jag.
Då vill jag kräva ett resultat. Vad tror du om denna matchen?
500 000 noll.
Sa han då, slängde upp.
Nej, jag har ingen aning. Alltså, det var därför jag sa det lite på mitt passivt aggressiva sätt. Jag har ingen aning om vad det skulle kunna bli en sån här match. Och i ärlighetens namn så skiter jag i vilket. Så länge man vinner så... Om det står 1-0, jag vet inte vad, så blir jag nöjd. Och dessutom, vinner man på en hörna så är det bara jättebra. Grattis. Det är precis så det ska se ut. Alltså jag menar, för att grejen är, MFF befinner sig i en situation nu där, i alla fall från senaste matchen, där jag tyckte spelet såg skitbra ut. Jag blev superimponerad av MFF. Det är ju det jag tjatade om förra säsongen, om att jag tycker att man har tidigare haft liksom någon form av handbolls liksom mentalitet där motståndaren kanske tappar bollen, så springer man snabbt upp och sen så 1-3 så bara stannar man av och väntar in alla, vilket för mig är jättemärkligt i den här luddiga sporten som vi kallar fotboll. Men nu så fanns det en helt annan mentalitet bakom, och alltså det, så spelmässigt ser det fantastiskt ut. Det är bara att man ska sätta bollarna, och det kommer man göra. Speciellt mot ett sånt här lag som Andreas Alm är kapten för. Och precis som kaptenen gör så kommer han väl sjunka med det skeppet också.
Ja, vi får väl säga. Jag tror själv också att man går segrande ur denna matchen. Men vi får väl som sagt se upp så inte Traustason, om han nu spelar från start, det vill säga i denna matchen, att han får för många läge och för många ytor till att kanske till och med, vad heter det, sticka igenom och frispela Totte Nyman för 1-2-3 så smäller det.
En sak är säker är i alla fall att han kommer ju le extra stort mot alla kameror som finns på stadion. Kanske göra en pose också.
Garanterat.
Vem vet. Vad jag syftar på är att han har ju numera en modellkarriär tydligen.
Då kanske vi snart ser han i Head and Shoulders-reklamen kanske.
Ja. Kanske det är det jag tänkte på just modell. Men han är säkert nära någon form av reklam för RFSU. Nej, jag vet inte.
Dressman slänger jag ut istället.
Han är lite för ung för Dressman. Det får man ju ändå säga. Men det är definitivt någon form av Zara-reklam eller... Jag vet inte ens om det är, alltså herregud, jag kollar inte ens på sån här, vad fan kallar man det, analog tv. Det vill säga att jag har liksom inga kanaler, utan jag kör ju bara streamen.
Ja. Vi får väl se. Men sen har vi ju några punkter till innan vi tar och avslutar detta avsnittet. Det är ju reaktioner från omvärlden, tänker jag. Vi nåddes ju av bland annat, var det förra veckan eller förra veckan igen? Hur som helst, svenska landslaget har ju en ny förbundskapten.
Ja, det var väl på tiden.
Det blev ju ingen mindre än vår gamla guldtränare, Jon Dahl Tomasson.
Jag kommer få mycket hat nu, men jag skiter i det. Jag tycker det är den särklass bästa MFF-tränaren man haft. Förutom Åge. Jag vet inte varför folk lyfter upp Tom Prahl emellanåt. Jag tycker Tom Prahl var jättebra. Det är inte det, men med JDT att i den här fotbollsvärlden kunna ta sig till Champions League. 10 man på Ibrox Stadium mot 50 000 skottar. Det finns så många otroliga sekvenser och minnen som gör gör att JDT i alla fall för mig ligger ju topp två. Sen hade han ju helt, han har ju haft helt andra resurser än vad både Tom Prahl och även till, där är definitivt Åge också hade. Så att, men jag tycker inte det, ja. Skitsamma, bra förbundskapen. Ja, absolut. Alltså när man har pratat med, när vi pratat bland annat med Kjell Larsson och vi har pratat med andra spelare genom den här podden som är Sveriges bästa MFF-podd, särklass, så har man ju läst en hel del om vad olika spelare tycker och tänker om olika tränare och så vidare. Och lustigt nog så är det ju Magnus Persson som alltid oftast kommer upp som är den bästa MFF-tränaren. Medan CDT tror jag de flesta eller vet att de flesta har ansetts vara en rejäl bad boy, badass, bad coach. Nej, jag vet inte, alltså, han har ju varit väldigt bra, det är inte det jag säger, men han har ju varit extremt internationell i sitt sätt att vara, vilket innebär att gör du inte resultat så kan du sticka dig härifrån. Nej, just det, dansk igen, inte norsk.
Då tänker jag så här, hur lång tid tror du det tar innan Jon Dahl som förbundskapten i svenska landslaget skriker på Strawberry Arena "The boys, boys!"
Ja, 5 minuter misstänker jag.
Ja, det ska ju också till.
Han kunde ju höra honom mellan att skrika på Bonke. Bonke! Det lät så jävla roligt. Varje gång han missade någon form av markering eller liknande. Shit, han kunde bli helt tokig.
Ja, det ska ju också tilläggas att Jon Dahl tar ju även med sig Remi Reinese som också var assisterande till Jon Dahl under tiden i MFF. Alltså jag får liksom den här känslan att han kommer nog vara laid back som han var i MFF, att Max Wiman fick väl bara en fråga till honom, sen var det liksom, fick inte media någon form av liksom intervju med honom. Nej. Jag vet inte hur det kommer se ut nu om vi säger att Jon Dahl blir sjuk eller någonting händer.
Nej, det kommer ju aldrig ända till att börja med, men alltså för mig är han lite som den här personen i maffiafilmer som finns på ens kontaktlista och som man ringer when the shit hits the fan, så att säga. Alltså han är bara den som står i ett hörn och är helt tyst, men han har nog jävligt mycket för sig. Men om jag ska vara seriös, jag tror faktiskt att Jon Dahl kommer bli en extremt bra förbundskapten i det svenska landslaget, men jag tror att han kommer bli extremt hatad av många, framförallt folk som inte, ja, men som ärligt talat är ju rätt så rasistiska mot danskar ju. Det finns någon inbyggd hat mot danskar hos en övre halvan av svenska befolkningen av någon anledning. Och jag ska vara ärlig, jag tycker inte heller om danskar oftast, för de är ju oftast högljudda och rätt så ja, men om jag är introvert så är de liksom extrem extroverter liksom.
Mm.
Men de ska låta mycket hela tiden.
Mm.
Kan väl tona ner, det är allt jag försöker säga.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men många ville ju ha Uwe Rösler till exempel, men nu blev det ju en dansk Jon Dahl.
Ja, istället för blev dansk dynamit med andra ord, istället för tysk. Jag höll på att säga någonting väldigt olämpligt. Vi släpper det. Men JDT kommer bli bra utifrån att han också dessutom är en, ja, men vi kan väl kalla den modern coach. Han har ju landslagserfarenhet också. Och jag tror att en ny generation av spelare behöver väl en ny generation av tränare, tror jag. Janne kom inte så mycket längre än så här. Och ja, det blir säkert bra. Men han kommer att skapa rubriker, det fattar ju vem som helst. Det kommer att vara mycket skriverier.
Mm. Men på tal om en annan dansk så nyligen så kom det ut en dokumentär om vår kära Anders Christiansen. Mm. Där man bland annat fick följa med Christiansen när det här med hans hjärta började få flimmer eller vad som hände där den här sommardagen. Har du själv hunnit se den dokumentären?
Det har jag faktiskt.
Vad tar du med dig från den här dokumentären?
Ja, men det är väl egentligen, ja, men till att börja med så är det ju extremt jobbiga scener som finns med i den här dokumentären. Det är dels när man får se, jag tyckte det tog riktigt, det var verkligen, det blev en klump i magen när jag såg den här videon på när AC. För det finns en video i den här dokumentären när AC är på träningen och där han faller ihop. Den tyckte jag var, ja, det gjorde ont. Det var nästan samma känslor som när Christian Eriksson också föll ihop i VM där. Och sen så var det en annan scen också med Johan Dahlin där de intervjuar honom hur han upplevde det hela, och där Johan måste ju, han måste ju bryta på grund av att han blir för emotionell. Och det är också väldigt jobbigt tycker jag att se. Det här är ju en passion. Det är ju, ja, av någon anledning så är det ju extremt jobbigt att se människor med extrem pondus och styrka och glöd visa sig vara sårbar. Det gör ont på något sätt. Så att, men bra dokumentär, informativ dokumentär. Man fick veta rätt så mycket om vad det, kanske inte exakt vad det berodde på, förutom att han hade, var med och stod rätt, så har han ju haft vid en tidigare koll när han var i Danmark, var det va? Så upptäckte de att han hade för stort hjärta och rekommenderade väl redan där och då att han inte skulle spela. Så att han hade väl, och sen skulle han ju då till Italien, och då var han ju liksom tveksam till om han skulle bli godkänd av den här medicinkontrollen, men det blev han och han fick spela och så vidare. Och sen har det ju inte riktigt varit några problem förrän den här träningen då. Och de har väl, men de såg väl vad det egentligen berodde på, vad de tror i alla fall, i på den här ultraljudet. Och jag tyckte också att det var intressant att se hur han liksom tänkte på den här sjukdomen. Och för mig, och nu spekulerar jag bara, men för mig är det ju väl uppenbarligen en mental grej för honom att komma tillbaka.
Det tror jag också.
Mer än kanske en fysisk, tror jag. Och, men också en säkerhetsåtgärd också. Alltså, jag menar, den här ICD:n han har, alltså pacemakern då, det är ju inget botemedel, eller det är ju snarare ett hjälpmedel ifall det går fel.
Ja.
Vilket det kan göra. Men om jag förstår det rätt så är det ju ingenting som har, finns ju, det har väl inte åtgärdats hjärtproblemet om jag förstår det rätt.
Nej, jag kommer inte ihåg hur det var med det. Men han ska ändå ha cred att han ändå tar sig igenom en liksom problematik och liksom börjar liksom ändå visa att ni ska inte räkna ut mig för tidigt, för fotboll är något jag brinner för.
Mm. Och det är ju det som gör så ont när man ser en människa. Man har ju alltid vetat om att AC har ju älskat fotboll, men när man ser den här dokumentären så tycker jag att man ser det ännu mer, och kanske på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Och det är väl det som gör ont, att när det händer människor. Jag menar, det är samma sak. Jag har ju ingen anknytning till Cassini i Norrköping, men när han, om jag förstod rätt, drabbades väl av cancer, det är klart att då helt plötsligt kan det ju kännas extremt orättvist. Varför ska det här hända den här personen på något sätt? Varför ska AC få hjärtproblem liksom? Jag hoppas att han spelar i år. Jag hoppas att han kommer tillbaka. Han befinner sig i någon form av rehabfas för, eller någon form av program i alla fall, om jag förstår rätt, för den här norska läkaren där de undersöker och hur hjärtat fungerar och så vidare. Så att han verkar ju vara liksom inte friskförklarad såklart, men redo för spel, men det handlar om att trappa upp det på något sätt. Och det Ja, det får man ha jäkligt respekt för.
Mm. Med det sagt så tycker jag väl att om AC av någon händelse hör på oss, så vill vi skicka all kärlek till dig i största möjliga mån och hoppas att din fortsatta rehab och att vi snart ser dig på plan. Tänker vi.
Mm.
Så jag säger väl, Måns, om inte du har något annat att tillägga.
Nej.
Då tycker jag vi säger tack för idag. Take me to